finns det inte ändå då liksom ett bullcase för aktier trots att all ekonomisk data ser så himla svag ut då, om man tror att det kommer en pivot? För att om man tittar på aktiepriser i Argentina eller liksom andra länder med hög inflation, även om ekonomin krymper, så stiger faktiskt tillgångspriser. Så skulle det kunna vara... Lyssnar på Antilop avsnitt 104. Ni ska få en live uppdatering om inflationsläget här i Argentina såklart, samt lite minnen från 70-talet, eller hur Martin?
Ja, precis. Jag bodde ju faktiskt där. Jag kommer inte ihåg det själv, men mina föräldrar har berättat en hel del roliga historier därifrån, så att lite roliga inflationsanekdoter.
Ja, jag har faktiskt... Det pratas ju väldigt mycket om inflation här, eftersom att det är liksom centra i människors liv. Det är alltid, du vet, ett problem på hur man ska kunna göra sig av med sina pesos och skaffa dollar och göra det till rätt växlingskurs. Så det ska vi snacka lite om. Vi ska också prata lite om pengar på sidlinjen. Börsen har ju fått en ganska liksom ivrig start. Så frågan är, liksom, ska vi fortsatt uppåt eller är det här liksom en överreaktion? Vi får väl se vad oraklet Micke Syding säger. Så att, det är i alla fall ett fullspäckat avsnitt med alla oss tre idag. Det är bara Mr. X som håller ställningarna på marknaden.
Ja, och när vi ändå ska prata inflation, så alla de som verkligen vet, de börjar ju nu prata om att det kan komma minusprintar någon gång inom 12-18 månader. Så att vi alltså faktiskt får se fallande priser, negativ inflation. Och det skulle ju då bero på att ekonomin är så ofattbart svag då. Så det blir kul att se.
Men det kan också bero på att de ändrar sättet hur de räknar KPI igen här nu, läste jag. Så att de försöker skruva ner siffran så gott det går. Jag kan inte exakt de ändringar de gjorde, men de kommer se lägre ut än vad...
Ja, för Riksbanken vill inte längre ta hänsyn till stigande räntekostnader. För det blir jättejobbigt.
Men jag tänkte i alla fall att vi börjar med det här med pengar vid sidlinjen. Det är sånt där, en sån här klyscha som förstås inte är på riktigt. För alla pengar ägs alltid av någon. Alla aktier ägs alltid av någon. Så teorin kan inte finnas pengar vid sidlinjen. Men det kan finnas mer eller mindre ivriga, riskfria pengar som vill ta risk. Och då sitter jag här med en trevlig graf med hur många som säger att de är overweight equities. Och den är den lägsta sedan oktober 2005. Och hur var det då till exempel, och innan dess då, juli 2002 och februari år 2000? Då kan man ställa sig frågan då, hur relevanta är de här datapunkterna? För senast folk var så här icke-bullish, det var ju alltså precis innan den här episka kraschen 01-02. Det här antyder ju då att förvaltarna har rätt och har liksom bra försyn. Samma sak på ett sätt också med 2005, för det är ganska nära in på att huskraschen börjar. Men det hann ju också gå upp en del lite grann efter oktober 05. Min spaning är att sådana här saker är egentligen helt värdelösa, ungefär lika värdelösa som pengar vid sidlinjen generellt. Är det någon av er som har några små inputs?
Ja, så du kan inte dra någon slutsats av faktumet att det är väldigt många som har pengar på sidlinjen då, eller?
Nej, jag tycker att den här typen av data, ibland så funkar den contrarian, ibland så funkar den perfekt medvind. Och det beror lite grann på hur den funkade senast. Så anpassar sig marknaden, den är reflexiv. Men visst, just nu så är det ovanligt få som är overweight US equities. Och grejen är den att jag tror att de gör rätt.
Ja, men precis. Jag tänker att vi kanske ska fundera lite på vad som är hönan och ägget här kanske. Det finns bättre talesätt, men jag pratar inte så mycket svenska här, så att mitt ordförråd är under all kritik. Nej, men man får ju fundera på lite vad det betyder snarare än vilket resultat det kommer att få. Jag tror att många som vänder lite på det där och tror att okej, men nu är mycket pengar på sidlinjen och det borde betyda att marknaden ska upp. Men det är ju liksom inte riktigt så det har fungerat tidigare. Så jag tror att man kanske istället ska, jag vet inte, läsa in det som vilket mindset har investerare just nu. Och sen så kan man ju fundera på, och vad beror det på? Har de rätt eller fel? Och precis som du då säger, Micke, du tror att de har rätt. Och det tror jag med. Jag menar, jag tycker att... nivån på S&P är under all kritik hög. Och jag förstår inte vem det är som ligger och köper nu, om det inte är så för att folk liksom måste omallokera efter att börsen har fallit tidigare. Men jag tycker att det är helt absurt att, att vi har så höga multiplar fortfarande.
Ja, precis. Och som vi har snackat om tidigare, så om nu vinsten inte lever upp till förhoppningarna, så är de ännu högre liksom, ännu mer för höga de här multiplarna. Så att, ja, det skulle bli spännande.
Ja, alltså det jag tror har orsakat det här rallyt, det är bara någon slags reflexmässig reaktion på att inflationen kommer ner. Och den har ju bara kommit ner ungefär som väntat, men det är väl också kanske lite trevligt att inflationen kommer ner ungefär som väntat. Den kommer inte ner för fort och inte för långsamt. Men lyssnar man på Jeff Schneider på Eurodollar University, då tycker jag han bygger ett väldigt bra case med att det finns många ledande indikatorer som började försvagas redan för ett halvår sedan. Och de har förstås fortsatt att försvagas under det senaste halvåret. Nu är PMI Manufacturing och PMI Non-Manufacturing, de är ju nere på någonstans 46, 47, 48, det vill säga tydliga recessionssignaler. Och det här är ett år innan räntehöjningarna egentligen får effekt. Det tar ju något år innan man når maxeffekt. Och vi har redan kommit ner på recessionssignaler på de här, och sen ska det bli ännu värre i ett helt år till. Och jag tror att just nu tycker man att det är jättemysigt att inflationen kommer ner och man kanske kan få en pivot. Men det jag tror att marknaden kommer få äta upp när den inser varför den här pivoten till slut kommer. Och det är för att det är, ja, men det kommer vara den svagaste ekonomin vi har sett sedan 2008, förutom just coronakraschen, men det var ju inte på riktigt, man bara stängde av allt.
Och jag tänker att jag skulle vilja låta lite som en broken record här, för att vi har pratat tidigare om att okej, med vilken tidigare period ska man egentligen jämföra med när man tittar på liksom inflationsmönstret. En sak kan vi konstatera, och det är att inte under något tillfälle tidigare så har inflationen, när den har gått över 5%, bara haft en topp. Det har alltid funnits flera toppar. Så jag tror att man ska vara väldigt medveten om det. Och att inflationen faller tillbaka, det har ju att göra med att ekonomin blir så svag så att det finns liksom inga pengar överhuvudtaget. Och jag har ju tidigare sagt att jag tror att istället för att jämföra med 70-talet så kanske första världskriget är liksom en mer rimlig liksom jämförelse. För att det var ju också som så att USA då i början på första världskriget började exportera väldigt mycket varor, och då var ju dollarn peggat i guld, och helt plötsligt så ökade penningmängden, alltså guldet, andelen guld i USA med nästan 100%, och det här ledde då så småningom till att inflationen i USA drog upp till 24%, 23,9%. Och det var egentligen för att Fed var helt nystartat, och de visste liksom inte hur de skulle hantera att allt det här guldet kom in i USA, så att de tryckte helt enkelt lika mycket dollar som det fanns guld. Och sen så när ekonomin blev svag i USA då, så var det många som tog guldet ut ur USA och flyttade det till Storbritannien, och då helt plötsligt så blev det liksom en åtstramningseffekt, så en QT-effekt, och det gjorde så att på ett år så gick USA från 23,9% inflation till minus 15%. Jag tror liksom inte att det är den typen av storlek som vi kommer se nu, men däremot så blir jag inte alls förvånad om vi kortsiktigt ser liksom ett deflatoriskt tillstånd och i liksom ganska närtid, så att vi ser liksom en verklig spike neråt, och att Fed då kommer bli jättestressade, sänka räntorna, och vi kommer liksom kanske inte dra på super mycket med QE, men du vet, måste bekämpa deflation, och det här då leder så småningom att till att ekonomin artificiellt får liksom ett nytt språng uppåt. Det ser ljust ut, inflationen drar på ordentligt igen. Så att det, jag menar, det här problemet som man har skapat egentligen sedan 2008 med liksom QE i över ett decennium, det är ingenting som man kan bekämpa under några månader och sen tro att det problemet är över. Jag menar, nu kommer det vara liksom skakigt, och CPI kommer vara volatilt de kommande åren.
Ja, precis. Och, det är, och sen som vi har snackat om tidigare med att min pappa frågade mig här på middagen vi hade liksom, men behöver vi inte inflation då? Liksom? Och då liksom, många tror ju att vi behöver lite inflation i systemet, men vi behöver inflation lika mycket som vi behöver tål i huvudet. Det är liksom, det behövs inte. Man liksom, deflation, ingen inflation är bäst. Deflation är ännu bättre om priserna går ner. Så folk glömmer att under hela det århundrade som var mest liksom framgångsrik, eller där vi hade mest BNP-tillväxt, var 1800-talet i USA. Då växte ekonomin som mest, och då hade man en 50% deflation under hela det århundradet. Alltså, priserna sjönk med 50% över det århundradet, samtidigt som man alltså hade den största liksom ekonomiska boomen någonsin. Så att det här att vi behöver inflation för att ha tillväxt är liksom total nonsens. Deflation och sjunkande priser är liksom per definition det som är välståndsökning. Ju billigare saker blir, ju mer har folk råd med saker, och det är det vi vill ha. Vi vill ha tillgång till mer stuff, liksom, mer atomer. Det är det som är poängen. Och ju billigare vi kan köpa dem, ju bättre. Liksom.
Precis, och jag tänker att det är också viktigt att poängtera. För att jag har hört det här resonemanget hos flera som ändå är liksom, rätt okej tänkare, som säger att vi behöver teknologisk deflation. Teknologisk utveckling gör att allting blir billigare, och det är bra. Men samtidigt säger då, men vi behöver inflation, för annars så kan saker och ting inte öka i värde. Och jag tror att man har liksom blivit matad med det här budskapet, egentligen i hela världen, överallt, att priser stiger, och så är det bara. Och så länge man inte har vuxit upp på ett ställe som till exempel då Argentina, jag vet att jag alltid tar det som exempel, men nu sitter jag ändå här, så tycker man att så här, ja, men det är inte konstigt att saker och ting blir dyrare, men det betyder ju också att de saker jag har är mer värda. Men det är ju inte så det funkar. Alltså, det är ju inte bara för att du måste ge fler kronor för ett hus, så betyder ju inte det de facto att huset har större nytta. Och jag tror att det är det man måste skilja på, värde och nytta. Jag menar, ett hus är ju faktiskt en icke-producerande tillgång. Så det är en sak om ett bolag blir mer värt, men det är också det här anledningen till varför man tittar på guld som ett mått då på värde, på ett verkligt värde, och urholkning av pengars värde. Så jag tror att folk blandar ihop det här med värdeökning och vilken nytta den här prylen, eller vad det nu kan vara, har.
Ja, precis. Det argument jag oftast hör är att, liksom, att det går inte att ha deflation, för då skulle det i princip innebära att man skulle få lönesänkningar liksom på vägen. Då, för att löner är ju också priser, och om alla priser går ner så måste löner gå ner också. Men det är självklart att priserna på liksom varor och sånt där skulle gå ner mycket mer än priserna på löner. Men det skulle vara liksom psykologiskt ohållbart för folk att, liksom, att acceptera att man liksom får en där.
Och det är ju för att vi har fått det här budskapet. Det är ju för att vi matade med det här budskapet att saker och ting ska...
Det finns två aspekter till av det, och det är att om man fungerar normalt så blir man 2-3% duktigare varje år också, så att man skulle få behålla sin lön på sitt jobb. Däremot kanske inte räkna med lönehöjningar, men kanske instegslöner, alltså minimilönen för första jobbet, den kanske skulle sänkas varje år. Men den märker man ju inte, för alla som kommer in nya är ju nya. Däremot om du är svagproduktiv, då kanske du får lönesänkningar, men det kan du ju få ändå. Fast det är klart, det är mycket lättare att få en reallönesänkning via inflationen. Så det finns vissa trögheter inbyggda. Men den kanske viktigaste grejen som jag tror ställer till det mest för politiker och centralbanker, det är lån. När man har byggt ekonomin på stora lån, då blir deflation ett problem. För lånen är kvar i samma storlek, och då kan man få en deflationsspiral. Men problemet är ju inte deflationen, problemen är lånen. Att man skulle inte ha byggt det på stora låneberg.
Fast nu vill man ha saker som man inte hade råd med, och då har man liksom skapat en global stor kreditbubbla. Vi kanske bara skulle styka alla världens krediter, och så får vi börja om från början. Det är typ så illa där. Hela världen är ett stort, som i How an Economy Grows and Why It Crashes.
Ja, precis. Så det är något sånt som kommer ske i slutändan. För om man tittar på USAs statsskuld, så finns ju aldrig någon chans matematiskt att de kan betala tillbaka det där. Så att någon form av restructuring kommer ju ske. Men ja, tills vidare så försöker de ju självklart att, liksom, att pusha det framåt via inflationsspaken. Men vi får se hur länge det går nu. Men ja, ska vi dra lite roliga Argentina inflationsanekdoter då?
Ja, alltså vi kan börja med att säga att det var så roligt, för Juans mammas man sa till mig, vi var ute på ett ställe ute på landet med exakt nolltäckning, det var jätteskönt, och då pratade vi såklart om inflation, för det är ett återkommande ämne, och han bara, men Anna, det är ingen som bryr sig om inflationen här. Ja, den är 100%, men ingen som bryr sig, vi lever vårt liv som vanligt liksom. Och det är ju för att det är inget som håller sina pesos. Så de bryr sig inte. Alltså så fort man får tag i dollar så spelar det ingen roll. Men det är ju en del av problematiken. Men jag tyckte det var lite roligt att det har gått så långt här att nu är det ingen som bryr sig längre. Så här, ja, vi har 100% inflation.
Det blir en, det blir en absurd, ett absurt läge, liksom en Kafka-situation. Min pappa berättade att jag var född då i Buenos Aires 1970 och vi bodde i Buenos Aires i Santiago ett par år. Och han var reporter där åt Sveriges Television. Han berättade, han gjorde liksom reportage om inflationen och hyperinflationen. Då gick han från ett tidningsstånd och så köpte han en tidning där, och så gick han tvärs över gatan eller på liksom kvarter bort och så köpte han samma tidning, och då hade priset gått upp medan den tiden han gick över gatan bara. Så att
ja, det är
och även då, och så även om man skulle tapetsera hemma i lägenheten eller i huset, så var det billigare att tapetsera med pengar än att köpa faktiskt tapet.
Men en sak som de gör nu är, och jag vet att jag pratade om det sist jag var här också, även gången innan, den största sedeln är 1000 pesos. När jag var här sist...
Är det 10 öre ungefär?
Nej, men det, nu är det typ 2-3 dollar. Och då är det till den inofficiella raten då. För det finns typ 40 olika argentinska pesos och dollarkurser. För det beror lite på, det finns en officiell kurs, det finns en inofficiell kurs, och det kallas för the blue rate, och det är den man handlar egentligen. Jag tror att den officiella kursen, vad kan det vara, typ 170 pesos per dollar. Men den inofficiella är 370. Så det är liksom, det är den nivån. Så att det gör också att du kan liksom inte betala med kort och sådär här om du inte växlar med dollar. För att då äts du upp av den mellanskillnaden. Så att du måste hela tiden... Vi har en kille som vi skriver till på WhatsApp. Och sen så kommer han på motorcykel och så lämnar han dollar. Så det är liksom så man får göra. Och det, så är det liksom. Du har växlingspersoner som åker runt på
motorcykel. Dollarlangare?
En dollarlangare, jajamän. Så att vi har en sån kille här. Och jag har några kompisar som ska åka hit om några månader. De har aldrig varit här. Och jag måste liksom förklara för dem. Så här, ni kan inte åka hit med era kort och tro att ni ska vara lugnt. Ni kan inte ta ut dollar på banken, för att ni kommer bli liksom helt förstörda. Ni måste ta ut dollar i Sverige. Och så kan ni liksom inte... Och så kan ni få numret till den här killen också. Det kan vi lösa. En annan kul grej som händer nu, eller det här är väl inte så roligt i och för sig, men price controls vet ju alla att det funkar bra. Men nu finns det en variant av det här. Så att precis nyligen då, de har sett truck drivers fackföreningen. De uppmanar nu alla lastbilschaufförer att åka ut till alla stora liksom supermarkets. Och så går de in och så i princip mobbar de affärägaren så att han inte höjer priserna. Han eller hon. Och det är ju helt bisarrt. Så nu har vi liksom price control actions av lastbilschaufförer. Och jag vet inte om de funkar bäst eller om de som kommer från regeringen. Regeringen säger ni får inte höja priserna mer, om det funkar bäst.
Ja, det är så att lastbilschaufförerna får inte använda vapen, men det får ju regeringen eller staten får ju använda våld mot dig om du inte liksom complyar med de här reglerna. Så att det är en viss skillnad. Ja. Men det är ändå läskigt att det sker på privat nivå. Liksom. Det är självklart, men det är bara så absurt att höra liksom hur vilka, alltså för pengar är egentligen en sån fantastisk uppfinning, och liksom det, ekonomin liksom har ju varit gynnats väldigt mycket av att vi har kunnat använda pengar istället för byteshandel, och men där ser man bara exempel på hur det totalt liksom förvrängt och förstört det monetära systemet.
Japp.
Frågan är vem som klarar sig längst. Kanske är Argentina mer robust än USA och resten av världen, för att de har ju vant sig att leva med den här rätt märkliga situationen. Så att man...
Ja, jag tror att det är få amerikaner som säger det är ingen som bryr sig om att det är, nu är det väl bara 6,5% inflation. Vi lever på som vanligt. Medan argentinarna säger, det är ingen som bryr sig om att det är 100% inflation, vi lever på som vanligt. För i amerikanernas fall, vad har de för alternativ till dollarn? Det har de ju inte.
Nej, det är väl det som vi pratar om, någon typ av global reset. Och då får det bli mot en korg, kanske någon slags global ADR. Det vill säga man knuffar in 20 skräpvalutor i en stor korg, och sen så är det den som backstoppar alla andra. Alltså precis som euron funkar.
Det här kommer bli nya subprime-kraschen. Man buntar ihop en korg med 20 skräpvalutor, och så kallar man det för AAA.
Ja, det är det som är euron. Och så kan man göra det en nivå till, och då har man en global ADR som består av yen och yuan och dollar och sådär.
Men hörni, finns det inte ett sätt att komma undan det här? Kan man inte undvika det här på något sätt? Finns det någon tillgång man kan köpa?
Guld säkert. Jag såg faktiskt en reklam här att man kan köpa 1 gram guld för 26 000 pesos. Och då gjorde jag en snabb huvudräkning och så insåg jag att det där måste vara typ 18 karats guld. För det stod från 26 000 pesos per gram. Och det måste ju vara typ 18 eller 24. För det kan ju inte vara liksom rent investeringsguld. Det finns ju noll chans. Det måste ju vara någon som säljer smycken. Liksom.
Men hur långt bort är den här resetten som man pratar om hela tiden?
Mycket längre än vad någon tror. Du vet att när allting går åt helvete så kommer... När folk börjar se att saker och ting går åt helvete så kommer det alltid vara som så att man gör allt i sin kraft för att inte behöva göra en reset. Jag menar, om inte Venezuela har gjort en reset, när tror du att USA ska göra det?
Nej, precis. Man kommer ju pusha rätt långt. Därför jag tror liksom att det blir ett årtionde eller mer av liksom hög inflation, och sen kommer, som du säger, priskontroller, det kommer liksom yield curve control, det kommer alla de här. Inte hoppas på eller vill, men innan man verkligen tar det här svåra beslutet.
Men däremellan så är det nog precis som vi har spanat också förut, att variabler kommer kasta sig snabbare och snabbare i allt större amplitud. Lite så som hela coronakrisen har visat, så kan det fortsätta så. Och att centralbankerna tar till större och mer desperata åtgärder. Just nu så har de kört en episk räntehöjare och QT-våg. Och om ett år så kanske de faktiskt tvingas vända fullständigt och göra en coronasänkning igen. Och då börjar det skaka rätt ordentligt i alla variabler. Och sen så underliggande så kanske det finns som en dubbel eller trippel våg av inflation som faktiskt får dem att tappa kontrollen fullständigt. Och nu var ju Bank of Japan ute och sa... Okej, det kanske inte var riktigt så illa som man trodde, men de indikerar i alla fall att vi ska vara flexibla med vår yield curve control, vilket ungefär betyder ni ska inte tro att vi har tappat kontrollen bara ifall det kommer några enstaka datapunkter där vi har tappat kontrollen. Det är meningen. Men det betyder ju också att de förutser att de inte kommer riktigt kunna hålla sitt intervall på bonden.
Men det var det jag menade förut också när jag sa att jag tror att vi kan mycket väl vara ett sånt läge som liknar mer första världskriget än 1970-talet. För under 1970-talet, så att, ja, då hade vi flera toppar av inflationen, men inflationen gick ju också bara ner till typ alltså 5% eller så, när den var liksom på sina lägsta nivåer under recessionen. Så att jag tror att det kommer vara liksom större slag den här gången än vad det var då. Och då är frågan, kommer Powell att agera som om han tror att deflation är här för att stanna, eller är han smartare än så? Och jag tror att det är det som vi måste liksom fundera på, för han är ju ändå väldigt tydlig med att säga, nej men det viktigaste vi gör, det är liksom att hantera inflationen just nu, och det innebär att räntan kommer att få vara hög under en längre tid. Men det är också väldigt tydligt att det alla centralbankirer gör, de planerar ingenting för framtiden. Det enda de gör är att de agerar på de datapunkter som de har idag, och de är ofta liksom lite gamla. Men det är aldrig så att någon någonsin försöker planera för okej, men vad tror vi att läget kommer att vara om några år. De bara reagerar, okej, nu är det inflation, då höjer vi räntan. Nu är det låg inflation, då sänker vi räntan, och sen så bara håller vi den låg och så trycker vi pengar tills liksom någonting händer, tills någonting går sönder. Så jag är liksom nyfiken på hur kommer han att reagera om det blir deflation? Kommer han liksom ha balsnog att bara nej, det här är tillfälligt, vi måste ha en normaliserad ränta? Eller kommer han faktiskt bara att okej, nej men vet ni vad, nu är det 4% deflation, så jag sänker räntan till -2%?
Ja, jag vet inte, man ska liksom inte, jag tror inte man ska liksom förvänta sig för mycket av alltså centralbankschef ska liksom fatta några tuffa beslut liksom, inte liksom att sänka räntan om det är deflation, ska ge något tufft beslut, för att det är ju det lätta att hela tiden att ge QE, det är det enkla liksom, för det gillar ju alla, det gillar politiken. Det svåra är ju det som Volcker gjorde på 70-talet och höja räntan och var liksom ta bort the punchbowl, som man ska, men skillnaden på 70-talet så hade vi faktiskt alltså, eller i alla fall USA hade en fungerande ekonomi, för de hade ju positiva bytesbalans. De hade liksom budget och liksom var den största kreditgivaren till resten av världen. Nu är det precis tvärtom. Och så det, jag tror att Paul vet ändå att det kommer bli väldigt svårt att göra en Volcker i dagsläget spegelvänd ut mot vad det gjorde på 70-talet. Då fanns ändå möjligheten att att bekämpa inflation, vilket ju inte gör idag.
Ett sätt att knyta ihop det här vi började med pengar på sidlinjen och hur bullish förvaltarna är med pivot eller potentiell pivot, det är också att det brukar dröja ungefär, alltså det botten på Standard & Poor, den kommer 10 månader efter första räntesänkningen. Och det är då förstås för att räntesänkningen, en pivot, den kommer för att man ser att ekonomin håller på att kollapsa. Och det knyts också ihop med att centralbankerna, som du sa Anna, de tittar här och nu och de verkar inte ens ta hänsyn till att deras egen politik dröjer 12-18 månader innan den får effekt. Och det betyder att när de väl börjar inse vartåt det är på väg och gör sin första sänkning, ja, då är det 12-18 månader bort till den värsta punkten i ekonomin är, och då är det också 10 månader bort till börsen bottnar. Så att det hänger ju faktiskt ihop med att equity managers är ovanligt bearish och att vi kan förvänta oss en pivot om ett halvår till ett år och då är det fortfarande långt kvar till den riktiga botten. Och just nu, här och nu, så finns det massa nya data som är väldigt svaga. Empire Manufacturing kom igår på minus 33. Det är mycket, mycket lägre än den förra. Yield Curves Inversions, de tilltar igen och de är leading på PMI, som i sin tur är leading på ekonomin, så att vi kan liksom se att det är någonstans knappt ett år bort till det börjar se riktigt jobbigt ut i ekonomin. Och då skulle börsen lyckas diskontera det här någon gång här under första halvåret, åtminstone börja ta fart neråt. Och sen idag så fick jag också se en hel del husbyggardata där KB Homes, det kan man säga, det är ungefär som JM Bygg i Sverige. De har fått i Q4 68% cancelleringar av huskontrakten. Det var 13% vid den här tiden förra året och innan dess har den legat mellan 15-30%. Men nu alltså 68% som ångrar sina husköp som de skrev på i Q4.
Men får jag bara lägga till en sak där? För finns det inte ändå då liksom ett bullcase för aktier trots att all ekonomisk data ser så himla svag ut då, om man tror att det kommer en pivot? För att om man tittar på aktiepriser i Argentina eller liksom andra länder med hög inflation, även om ekonomin krymper, så stiger faktiskt tillgångspriser. Så skulle det inte kunna vara så då att om det blir en pivot, det spelar ingen roll om pivoten är för att ekonomin liksom på riktigt är liksom värre däran än 2008, för att det finns så mycket pengar i omlopp och pivoten kommer att bli så stor att det liksom spelar ingen roll, utan att vi kommer se liksom ett rally som nästan påminner om det vi hade efter 2020 igen.
Konstigare saker har definitivt hänt, men glöm heller också att ingenting är diskonterat.
Precis, och som jag snackade om tidigare, så är när man skapar så mycket inflation så lägger det ett golv under tillgångspriser och liksom, så självklart kan liksom inte börsen falla jättemycket egentligen, alltså i nominella termer. Och man ser bara i år, så de första 5 dagarna brukar vara rätt indikativa för hela året och man ska inte vara överbäsad här ändå, även om jag tror att det kommer en liten sättning här i januari, så tror jag ändå att det kanske tickar på under resten av våren och sen får man kanske den naturliga sättningen som kommer på hösten sen också, men jag tror inte vi kommer få någon ny 2008 liknande liksom bear market.
Nej, det är ju lite ovanligt att lyckas få ett jättedåligt år direkt på ett annat jättedåligt år. Så det är definitivt ovanligt. Då ska det ju verkligen behöva bli som 2007-2008 eller 2001-2003. Det jag tycker ändå fortfarande talar för att vi får en ganska ordentlig sättning innan det eventuellt vänder upp, det är att det fortfarande är så ovanligt höga vinstmarginaler i USA. Alltså de ligger på 8-9% jämfört med 6-7% i genomsnittliga vinstmarginaler. Med tanke på hur sparkvoter ser ut, hur dyrt det är att försöka finansiera sina energikostnader och sina boräntor, så är det dags för konsumenten att börja gå lite på knäna. Och då blir det mindre shopping och då blir det fler uppsägningar och då blir det ännu mindre shopping och prissänkningar och uppsägningar. Liksom hela den här spiralen som man alltid kan dra åt båda hållen. Men som jag ser makroekonomin nu, så är det dags att dra den här spiralen neråt för att börja normalisera en hel del av de här variablerna. Och då får vi se mycket, mycket lägre redovisade vinster, trots att det är inflation.
Men är inte det då baserat på när vi inte har haft en så expanderad penningmängd som vi har idag?
Jo, det är klart. Alltså, inga variabler då såg ut som de ser ut nu när det gäller skulder och penningmängd. Helt klart. Men om vinstmarginalerna ska hållas höga så måste lönerna fortsätta att hållas låga. Och utan att man behöver sänka priserna för att få upp volymerna. Jag tror att det blir svårt när konsumenterna inte längre kan plocka ut pengar ur sina hus. Det går inte längre att refinansiera och få ut gratis pengar. Utan snarare tvärtom så är räntorna mycket högre för alla i västvärlden i alla fall. Och då blir det mycket mindre pengar över för konsumenterna. Och då blir det i slutändan också mindre intäkter för företagen. Men de här spiralerna kan man dra åt båda hållen. Det kan man alltid göra, så det kan alltid överraska. Jag bara säger att det här är åt det hållet jag lutar nu, åt att spiralen går neråt.
Ja, men intressant. Jag har en liten spaning också vad gäller liksom Sverige. Jag brukar prata lite mycket om USA, men jag kollar lite på kronan här och jag tycker ändå ser rätt positivt ut för kronan. Den brukar pendla mellan 5 liksom och 11 eller sånt där, eller 8-11 i dollarn, och nu är vi överdelen av den rangen, och jag vet inte, gör någon ad hominem attack mot Stefan Ingves, men jag vet inte om han kanske inte var den liksom starkaste centralbankschef jag haft, men Erik Thedéen som kommer in här nu har jag träffat ett par gånger när han jobbar på Brummer, och han är ett hård kille. Jag tror han kommer liksom göra rätt mycket för att vi ska få en starkare krona igen och få ner inflation i Sverige. Jag tror inte han är nöjd med de här liksom, double digit inflationen vi har i Sverige just nu. Vi handlar inte kronor i fonden, men privat så har jag i alla fall liksom, gjort lite växlingar åt det hållet.
Men då måste jag också fråga, tror inte du att förtroendet för kronan globalt är så pass lågt nu att det är väldigt svårt att hitta en väg tillbaka? Och jag skrev en artikel för Omni förra veckan, tror jag, eller veckan innan, där jag faktiskt kritiserade Ingves och också hela den här idén om att jo, men vi har hållit kronkursen låg för att vi ska ha liksom en stark konkurrens på exportmarknaden och så vidare och så vidare. Men det är ju skitsnack, för alla vet ju att priskonkurrens leder ju till liksom minskad innovation, så det är ju netto dåligt för Sverige. För att helt plötsligt så innebär det att vi behöver liksom inte innovera så mycket för att kunna sälja våra produkter, och samtidigt som det sker så blir svenskarnas köpkraft lägre och lägre. Så jag vet tusan liksom om jag köper deras argument om att vi har gjort det här liksom för Sveriges exportmarknad. För jag tycker liksom inte... Du kan nog liksom ha något svagare krona, men inte på den här nivån. Jag tycker att det känns mer som en liksom ursäkt eller bortförklaring i efterhand när man försöker någonstans förklara liksom varför man har förstört svenskarnas köpkraft och det globala förtroendet för den svenska kronan. Jag tror att det är kört.
Du tror att kronan försvagas härifrån?
Jag tror inte att vi kommer ha en speciellt stark krona framöver. Jag tror att vi kommer behöva göra något annat. Liksom.
Sverige har ju en tradition av att devalvera sig ur saker och ting, och kronan har ju haft en viss drift, kan man ju säga, neråt under liksom rätt lång tid. Jag kollade på kronan mot dollarn sedan 70-talet, och liksom, ja, där stärks ju dollarn liksom över tiden mot kronan. Så det är ju lite bold call att säga att kronan liksom har bottnat här, men och det är bara baserat på en viss känsla, så att man kanske inte ska satsa huset på det, men
det är bara på magkänslan. Jag tänker så här, att det beror ju också på vad man kortar mot kronan. Jag tror att dollarn kanske ska så småningom försvagas, och kanske då mot euron. Jag är mer bullish euro än vad jag är dollar just nu. Så du frågar om du har sålt massa euro för att köpa kronan, så tror jag att det kanske generellt var ett dåligt beslut. Men den som lever får se. Du har ju några års mer erfarenhet av den här marknaden än vad jag har.
Ja, nej, vi får se. Det är bollen rund.
Bra,
sista kommentar från mig då om kronan och dollarn är ett, det går inte att veta någonting om. Men, och jag noterar ju också den här driften som jag inte tror kommer förändras, utan kronan kommer vara svagare om 50 år mot de liksom, dollar och schweizerfranc franc och renminbi. Men intracykelsvängningarna, de är så stora så att det är de en placerare endast kommer bry sig om. Det är ingen som placerar krona dollar och så gömmer de med 50 år, utan man kommer notera om 5 år om den ena har blivit svagare eller starkare. Och
eller,
i
om
de
några,
svängningar...
eller om några månader, alltså, eller veckor.
Ja, kanske till och med det. Ja. Och då ser jag att det finns en växelverkan här mellan att när kronan blir svagare under en period, då går det mycket bättre för våra exportföretag och då kommer in massa pengar. Man märker det i valutamarknaden, hur det rasar in pengar till Sverige. Och då blir det en förstärkning, en automatisk förstärkning, och som sen dessutom förstärks ytterligare av spekulativa flöden. Och då går det sen åt andra hållet, att det påverkar exporten negativt. Så jag tror att de där cyklerna, de går över ett antal år, eller alltså 3, 4, 5, 6, 7, någon slags normal konjunkturcykel. Men sen har vi alltid en drift åt det svagare hållet på en riktigt lång sikt.
Jag funderar på om vi ska avsluta lite, och jag har ett par avslutande ord, och det är att om jag nu eventuellt håller på att bli bullish till marknaden för att vi kanske ser en superpivot, om det är så att vi ser liksom ett deflatoriskt tillstånd, så kanske det är dags att gå kort ändå då.
Va? Vänta, ta om det där.
Jag menar att jag är en kontraindikator. Om jag nu, när börsen faktiskt sen typ oktober har rallat, om jag nu säger, men vet ni vad, det kanske ska fortsätta uppåt, då kanske det faktiskt är dags att gå kort här.
Jag har skrivit också artiklar och jag sa, tänk inte tvärtom, bara tänk istället.
Ja, nej, jag har aldrig sett dig som en kontraindikator, Anna. Det...
Okej, okay, ska vi köpa eller sälja, Martin?
Jag har redan lagt mig lite tilt kort.
Ja, jag tror det är alltid liksom pathway, alltså vägen som är intressant, och jag tror att det kommer en dipp rätt snart här, för att det har varit liksom, gått lite väl långt nu bara, men att man ska egentligen köpa dippet, vara lite grundbunden de kommande månaderna. Men precis.
Det kan gå upp och det kan gå ner, med andra ord.
Exakt.
Toppen.
Du borde bli hedgefondförvaltare.
Jag borde det, va?
Då kanske vi har lyssnat på någonting. Vad har vi lyssnat på?
Antilop!